Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Det var den 21 mars 1998 som familjen Bradley klev ombord på kryssningsfartyget Rhapsody of the Seas. Det som skulle bli en avslappnande familjesemester förvandlades snart istället till en mardröm när dottern i familjen, Amy Lynn Bradley, försvann spårlöst. Du lyssnar på Mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.
Vi finns nu också på Patreon, där du kan lyssna reklamfritt på alla avsnitt, endast för Patreon. Du får dessutom tillgång till alla avsnitt tidigare än alla andra. Jag tänker väl att vi först kan prata lite om de sista uppgifterna man har fastställt om det här fallet. Efter midnatt måndagen den 23 mars 1998 begav sig då Amy och hennes yngre bror Brad till fartygets nattklubb för att dansa. Uppgifter visar att Brad bestämde sig för att återvända till sin hytt tidigare än Amy. Fartygets dörrlås visar att Brad hade gått in i sin hytt runt 03:35 och Amy följde snart efter 5 minuter senare. De två pratade lite och så gick de av sig. Amys pappa Ron vaknade första gången runt klockan 5 på natten, eller morgonen, beroende på hur man vill se det, för att se så att Amy hade kommit hem. Då satt hon ute på balkongen och sov. Runt klockan 6 vaknade han igen och då var Amy borta. Det enda som saknades var hennes cigaretter och en tändare. Han tyckte då att det var uppenbart att hon hade för avsikt att gå en kort stund eftersom hon inte ens hade med sig skor, legitimation eller något annat viktigt föremål. Det är de sista uppgifterna man liksom har fastställt, som sagt.
Ja, precis. Jag tycker det är faktiskt lite konstigt att han ser att hon sitter och sover ute på balkongen. Jag vet inte om hon brukar göra det, men det känns som en konstig grej för en annan att man inte går ut och frågar bara, är allt som det ska?
Hon kanske var full och ville ha frisk luft. Hon hade ändå partat hela natten lång.
Det kan man ju relatera till.
Ska jag bara hoppa in direkt på de här märkliga omständigheterna om det här fallet, eller?
Ja, jag tänker det.
Mm, för det finns ju en del, kan man väl säga.
Jo, det är ju som vanligt här, va? På Mystiska fall, att det finns ju en ganska konstiga omständigheter kring allt, va?
Mm, tänk ändå att det är ett återkommande koncept i alla avsnitt, typ.
Ja, det är väldigt sådär. Det är alltid med polisen och så också.
Mm, det kommer komma här också. I'm sorry, not sorry. Okej. Redan innan Amy försvann fanns det några udda omständigheter runt det här fartyget. 3 av servitörerna på fartyget var ganska direkt snabba med att ge Amy väldigt mycket uppmärksamhet. Så medan fartyget låg i hamn på Aruba frågade en av dem till och med Amys pappa om hennes vistelseort vid namn. På frågan om varför han letade efter henne så sa han till Amys pappa att de, förmodligen medlemmar av serveringspersonalen då, ville ta henne till Carlos och Charlies, samma bar som en annan tjej försvann ifrån 2005 vid namn Natalie Holloway. Amy berättade senare för sin pappa att servitörerna gav henne obehag och hon ville inte ha någonting med dem att göra.
Ja, för jag har läst mig till att de inte direkt gjorde någonting. Alltså FBI som senare blev inblandade i det här, att de inte direkt har typ förhört servitörerna eller något vidare.
Nej, det är också lite konstigt med tanke på att pappan garanterat säkert har nämnt det, tänker jag.
Ja, precis. Och sen att hon kände sig liksom obekväm, och det gjorde hon ju av någon anledning, tänker man. Så den grejen tycker jag är konstig.
Punkt 2. Efter middagen på kvällen den 23 mars gick Amy in på fartygets disco och observerades dansa kontinuerligt med en medlem i ett band som uppträdde på fartyget. Den här personen, Alistair Yellow Douglas, och Amy filmades till och med upprepade gånger av en kameraperson som producerade en reklamfilm för kryssningsrederiet. Filmer dök upp när videoproducenten hörde om Amys försvinnande och antog att hon måste vara med i en del av videosarna från kvällen i fråga. Efter att Amy lämnat sitt rum sågs hon nära diskoteket med Douglas ungefär klockan 6 på morgonen. Det var ju för övrigt typ då pappan vaknade andra gången. Ett vittne skulle senare hävda att de hade sett Douglas ge Amy en mörk drink, möjligen kaffe, det kan man ju omöjligt veta dock, men ja. Andra vittnen såg Douglas lämna området själv, men Amy sågs aldrig igen. Polisen uteslöt så småningom Douglas efter ett lögndetektortest, men det var innan FBI fick tag i discovideosarna. Det finns ju på YouTube också en video av alla tillfällen hon fångas på film samma kväll som hon försvann, som jag tänker att vi kan länka i beskrivningen för den som vill se. Jag älskar ju dock också att de direkt uteslöt den här Douglas efter ett lögndetektortest. Det känns väl inte jättepolitligt, eller?
Inte alla gånger, nej.
Det känns ju rätt klent, menar jag, bara att utesluta någon på grund av för att man klarar ett lögndetektortest.
Att de direkt kunde liksom känna att de skulle avskriva honom efter det, det är ju väldigt så.
Mm.
Det kan man ju ifrågasätta mycket.
Det står ju också att det var innan FBI fick tag i de här discovideosarna. Men sen vet man ju inte då om de gjorde ytterligare förhör med honom. Det har inte jag kunnat läsa mig till.
Nej, inte jag heller. Som jag har läst mig till, så jag tror att de avskrev honom ganska snabbt. Vilket också är sådär. Det var verkligen som att de gjorde en call och sen nej, men han klarade lögndetektortestet så han struntade vid typ.
Ja, men vilket man kan tycka är väldigt märkligt att de så snabbt avskrev honom, för han var ju den sista som såg henne innan hon försvann.
Ja, precis. Han borde vara av allra högsta intresse.
Men är vi förvånade? Nej.
Nej.
Punkt 3 i alla fall. Efter att familjen insett att Amy var försvunnen bad de frenetiskt fartygets besättning att backa skeppet bort från kajen och förhindra några gäster från att lämna. Det låter väl ändå ganska logiskt, tycker man ju.
Ja.
Det blir betydligt lättare att genomsöka ett fartyg när alla är på.
Ja, och sen om de skulle ha dockat med fartyget så... Det är väldigt mycket lättare för en eventuell kidnappare att försvinna iväg med henne om de kan kliva av fartyget.
Exakt.
Så det är väldigt rimlig efterfrågan, tycker jag.
När en översiktlig sökning då av fartyget började hade många av fartygets gäster och personal som sagt då redan hunnit lämna fartyget för dagen. Familjen fick sedan veta att inget tillkännagivande skulle göras och inga fotografier skulle läggas ut angående Amys försvinnande. Varför då, kan man undra? Jo, för det tyckte de var störande för andra passagerare, helt enkelt. Tycker man kanske inte då att det är mer störande att någon har försvunnit från deras kryssningsfartyg, eller?
Så borde man ha tänkt, ja.
Familjen lämnade i alla fall fartyget i Curacao, men flög till nästa stopp för att sedan gå ombord när de fick veta av FBI att sökandet efter Amy endast hade inkluderat badrum och gemensamma utrymmen. De hade alltså då ignorerat hyttrum och personalhyttar. Jaha, vad bra!
Man har ju fått uppfattningen att samarbetet överlag med fartygets personal har varit väldigt krånglig. Alltså, de har ju inte alls velat samarbeta med Amys familj eller FBI.
Nej, de har inte varit till mötesgående överhuvudtaget.
Då är det också så här, varför har ni inte det? Döljer ni någonting?
FBI gick ju då så småningom i alla fall ombord på fartyget och gjorde en ordentlig genomsökning i hela fartyget, till skillnad mot besättningen då. Men deras utredning ledde heller ingenstans, tyvärr. Kanske för att det var ett typ tomt fartyg.
Ja, eller att om det skulle vara så att fartyget och dess personal har någonting med hennes försvinnande att göra, så de fick ju tid på sig att göra sig av med spår.
Punkt 4. I augusti 1998 stötte en kanadensare vid namn David på två män och en kvinna som gick på stranden nära Marias hamn, Curacao. När han talade med hög röst på engelska till en kompis som var någon meter bort vände den här kvinnan plötsligt på sig och började gå i hans riktning. Precis när kvinnan skulle börja prata med honom signalerade en av de två männen tydligt till henne att gå därifrån. Hon gick då uppgiven in på ett litet café med de två männen men fortsatte att titta på David när helst hon kunde få hans uppmärksamhet. David hade ingen aning om vem Amy var tills han så småningom såg henne profilerad i tv-programmet Unsolved Mysteries. När han kontaktade Amys familj kunde han beskriva Amys distinkta tatueringar eftersom han observerade henne på bara några meters avstånd. Bland annat la han märke till en tasmansk djävul som snurrar en basketboll. Har Amy en sån tatuering, undrar man då? Ja, han säger sig alltså vara 100% säker på att kvinnan han såg var Amy. Det känns ju som att en sån tatuering är ganska ovanlig, eller?
Ja, det känns ju inte som. Och sen att de har kunnat pricka ut att hon har en likadan på samma ställe också, antar jag. Det är nog inte jättevanligt.
Punkt 5. En annan oroande iakttagelse inträffade i januari 1999. När en underofficer från marinen påstod sig ha stött på Amy på en hotellbordell på Curacao. När Amy kände igen honom som en amerikan ska Amy ha berättat för personen hennes namn, sagt att hon hölls fast mot sin vilja och bad honom om hjälp. Tyvärr då så höll ju den här polisen informationen för sig själv av rädsla för följderna som skulle komma med hans uppmaning av en sexarbetare. Han kontaktade bara familjen Bradley via deras hemsida efter att han hade pensionerat sig.
Jag tänker så här, om det var efter att han hade pensionerat sig här, varför, det låter ju kanske elakt, men kände han att det var nödvändigt att han skulle komma med den iakttagelsen då? Det kan låta lite elakt och konstigt, men alltså det är ju år senare. Det är inte jättegivande. Hade det varit samma dag, absolut, men inte år senare.
Nej, precis. Nu vet ju vi i och för sig inte hur gammal han var, men alltså det låter ju som att det är många år emellan i alla fall.
Ja, eftersom att han höll inne i informationen och så tänker man att det är några år det handlar om.
Punkt nummer 6 är förmodligen det mest förkastliga kapitlet av hela den här Emmeline Bradley-incidenten. Inträffade kanske hösten 1999, då en person vid namn Frank Jones kontaktade familjen Bradley och hävdade att colombianska gangsters höll Emmeline på ön Curacao. Den här Jones påstod sig vara en före detta medlem av American Special Forces. Och han erbjöd sig därför att hjälpa till att befria Amy. Han ville ju såklart ha pengar för det här, som familjen skickade. Han fortsatte att hävda att han hade ett ögonvittne till Amys plats. En kock som noggrant hade beskrivit Amys tatueringar och till och med en vaggvisa som han hade hört Amy sjunga, som hon då ska ha lärt sig av sin mamma. Två andra före detta marinsoldater skickades till Curacao för att specifikt fastställa Amys plats. När Jones sen då krävde ännu mer pengar för att garantera den faktiska väpnade räddningen så bad familjen Bradley om konkreta bevis på att deras dotter faktiskt var under Jones teams övervakning. Han svarade på det med ett foto av en likadant tatuerad kvinna som liknade Amy. Och familjen betalade honom resten av pengarna. Den totala summan uppgick alltså till 2,1 miljoner svenska kronor. Familjen bads därefter att flyga till Florida för att vänta på ett samtal från Jones så snart Amy var fritagen. Familjen väntade på ett hotell i en vecka innan de fick ett samtal från en annan av Jones medarbetare och fastställde att hela operationen var en bluff. Kocken, bilderna, colombianerna och huset under övervakning var allt ett bedrägeri. Jones, som aldrig för det första hade varit i specialstyrkan, erkände sig så småningom skyldig till postbedrägeri och fick 5 års fängelse och en order om att betala skadestånd till familjen.
Vet du en tanke som slog mig nu när jag lyssnade på när jag läste det här?
Nej.
Skulle det här kunna vara en person som har suttit på information om mig med att allt det stämde, men att han blev ditsatt för att han skulle vara bedrägare av dem som stod bakom det också?
Det är en väldigt bra poäng faktiskt. Det har jag inte ens tänkt på.
Nej, det slår mig nu när du läste det.
Alltså det är ju verkligen inte helt omöjligt.
Det känns ju som väldigt mycket effort att fejka allt det. Sen handlade det ju såklart väldigt mycket om att det var mycket pengar inblandat och folk gör ju vad som helst för pengar såklart. Men det är ju fortfarande en ganska intressant vinkel.
Mm, det är det absolut. Det var ju väldigt specifika grejer han kom med, liksom, tänker jag. Den här bilden till exempel, vart hade han annars fått tag i den?
Ja, det är framförallt den som blir att man ställer sig väldigt frågande till att det skulle vara på Eystad alltihop.
Punkt 7. År 2005 befann sig en kvinna vid namn Judy Moyer på en toalett för kvinnor i Bridgetown, Barbados. När hon plötsligt hörde två män högljutt gå in på den här toaletten och började skrika och hota en kvinna i ett annat bås. Judy väntade i några minuter och gick sedan ut ur båset för att hitta en mycket upprörd kvinna böjd över handfatsområdet. Kvinnan ska då ha berättat för Judy att hon hette Amy och att hon var från Virginia. Tilläggas kan ju då att hon var från Virginia, den här Amy som försvann. Sekunder senare gick de båda männen in på toaletten igen och förflyttade Amy därifrån. Judy försåg FBI med beskrivningar av de två männen och den här kvinnan. Och Amy från Virginia, som hon sa då till Judy, liknade starkt de bilder som skickades ungefär samtidigt till familjen Bradley. Alltså den här bilden som hon då hade fått från den här James, antar jag då.
Nej, men det här med att hon är med två män är ju återkommande från minst två vittnen. Så det känns ju, jag tycker egentligen alla de här vittnesuppgifterna känns väldigt pålitliga faktiskt.
Punkt 8. I slutet av 2010, troligen som ett resultat orsakad av orkanen Thomas, spolades ett mänskligt käkben upp på en strand i Aruba. Det var snabbt fast beslutet att inte ha någon koppling till den här andra försvunna tjejen, Natalie Holloway. När lokala myndigheter fastställde att käkbenet inte var kopplat till den här Natalie Holloway upphörde de med ytterligare tester, trots att Amy och upp till så många som 9 andra karibiska semesterfirare sades ha försvunnit under de 15 åren före Natalie Holloway. Eftersom tandjournaler kunde utesluta någon koppling till Holloway gjordes aldrig någon vidare DNA-testning på det här materialet. De utförda testerna fastställde dock att käkbenet kom från en vit person. Men det är det enda man vet om det här käkbenet.
Ja, alltså då kommer vi in på det där med om det verkligen görs tillräckligt till sådana här försvinnanden. Varför gör man inte flera undersökningar om man har någonting fysiskt liksom framför sig?
Man undrar verkligen, hur tänker man liksom när de uteslöt någon vidare testning bara för att det inte tillhörde en specifik person? Det kan ju tillhöra någon annan förmodligen då.
Och när de vet om att det är så många personer som har försvunnit från ungefär samma områden, varför görs det inte?
Punkt nummer 9. Den här Yellow som jag pratat om lite grann, som Amy då dansade med hela natten på det här diskoteket. Han hade ju helt random kommit upp till Amys bror och sa: "Jag är ledsen att höra om din syster." Vad är det för plot twist på det här då? Jo, det var innan det hade kommit ut till allmänheten att hon var försvunnen.
Och som sagt, de gick alltså inte vidare med den här personen.
Nej, de släppte honom på grund av ett lungdetektortest.
Var rimligt gjort. Ja, men helt allvarligt kring den här Alistair Douglas. Vadå bristande bevis? Det är ju väldigt konstigt av minst två väldigt tydliga anledningar. Och den första är ju, hur visste han att Amy var borta innan familjen typ bara visste det? Och två, han är ju den sista som har sett sig ihop med Amy. Det är väldigt två väldigt enkla anledningar till att förhöra honom 100 gånger om det så behövs.
Sista punkten då på den här listan. År 2005 började det florera en bild på nätet som man tror är tagen på en bordell. Kvinnan på den här bilden är misstänkt likt Amy. År 2005 var ju också samma år som den här kvinnan Judy stötte ihop med vad som troligtvis var Amy på den här offentliga toaletten. Och den här bilden på vad man misstänker är Amy är också samma bild som familjen fick skicka till sig från den här James 1999. Ett tag senare i ett avsnitt av Dr. Phil gav familjen den här bilden till Dr. Phil, som i sin tur lät flera kriminaltekniska experter analysera kvinnans ansikte och pekade då på likheter mellan henne och Amy. Än idag är familjen säker på att den här kvinnan på bilden är deras dotter. Likaså experterna som jämförde de här bilderna. Det har dock från det här, så vitt jag kan läsa mig till, inte lett till några nya ledtrådar. Nyfiken som man är då, så undrar man ju hur det har undersökts att den här kvinnan på bilderna inte är Amy. Men det förtäljer inte historien. Den här bilden också där de jämför, tänker jag att vi också kan lägga upp i beskrivningen för de som vill titta.
Ja, som sagt, det är väldigt intressant. Så det har varit Kul att veta hur de har uteslutit att det inte är hon, som sagt.
Men det har de inte gått ut med. Det får man bara gå och undra for the rest of our lives. Det var i alla fall de punkterna som är väldigt märkliga i det här fallet. Och det kan man väl ändå säga att de är, tänker jag.
Det finns ju en del vittnesuppgifter som man kan anse är väldigt märkliga, helt enkelt. Bland annat en vittnesuppgift från Amys familj som säger att de har sett människor vid den här festvåningen då samma kväll. Så kan man ju tänka lite hur den festvåningen kan se ut på ett fartyg. Det är ju ofta ganska högt i tak. Och så är det ju liksom som ett staket där uppe, så man kan stå liksom där uppe och titta ner på folk så. Det här har de vittnat om, att det fanns människor som stod och bara observerade festen och alla människor. De liksom deltog inte i själva festandet. Och de har menat själva på att de här personerna inte har betalat för att vara ombord. Och det är ju en jättemärklig vittnesuppgift. För hur kan de veta det? Alltså, jag tycker den är jättekonstig, den uppgiften.
Det är väl inte så att det står pay, no pay i pannan på folk, eller?
Nej.
Jag hade också kunnat ställa mig och bara observerat.
Ja, det är det jag tänker också.
Alla dansar väl inte, eller?
Nej, det gör de väl verkligen inte. Och sen vet inte jag om den här vittnesuppgiften har kommit i efterhand när de har börjat gå in lite på om det var liksom fartyget som döljer någonting.
Att det är någon slags efterkonstruktion.
Ja, det skulle kunna vara det. För om det inte är, så är det en otroligt märklig vittnesuppgift. Jag läste om det flera gånger sen när jag läste om det. Jag bara, men va?
Hur kan man dra den slutsatsen? Det är jättemärkligt. Ja, det finns en till vittnesuppgift som jag tycker är lite märklig. Familjen Bradley hörde också från ett vittne som hade sett Amy tidigt på morgonen då hon hade försvunnit. Med Alistair Yellow Douglas. I närheten av fartygets dansklubb runt 6 på morgonen. Det här förnekar dock Alistair. Som sagt, de verkar ha varit i sällskap strax innan hon försvann. Om man ska lyssna även på det här vittnet.
Det känns som det finns väldigt mycket kring just han, Alistair Douglas, tycker jag.
Väldigt mycket. Man kan...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Kanske borde ha gjort en djupdykning på honom, men inte.
Men om vi ska prata lite om teorier då. Det finns egentligen två teorier som är de mest omtalade. Och det är ju att, som jag har varit inne på väldigt mycket, att hon har sålts till människohandel. Och den andra är att hon ska ha kastats av fartyget och drunknat.
Kastats av fartyget?
Ja, antingen kastats av en annan person eller att hon har kastat sig själv av fartyget liksom. Och det är egentligen de teorierna det pratas om allra mest. Jag vet också att det finns de som menar på att fartyget hade personer ombord som var där för att välja ut vilka ombord som skulle kidnappas och säljas. Och den här teorin kan ju gå i hand med den där uppgiften som vi tyckte var så konstig från Amys familj. Det där med de som inte hade betalat.
Ja, men som fortfarande är otroligt märklig. För hur i all sin dar kan man ens snudda vid den tanken?
Jag tänker så här. För den här vittnesuppgiften från familjen då, den har de ju liksom sagt till typ FBI. Att de inte, när de står och säger det här till dem, tänker att oj, det kanske var lite märklig uppgift.
Ja, varför skulle man liksom tycka att det ens är relevant för FBI? Vad ska de göra åt det? Eller liksom, jag fattar inte alls den vittnesuppgiften faktiskt.
Inte jag heller. Den är jättemärklig verkligen. Det är, alltså, för mig känns det som att den vittnesuppgiften den har måste de ha kommit med i efterhand. För det finns ju inte på kartan att de har stått där och bara den här tycker vi känns relevant, va?
Men jag tänker då om vi ska gå över lite till våra egna teorier eller tankar om det här fallet. Min första tanke som slog mig när jag läste om det här fallet. Det sägs ju att hennes pappa vaknade först en gång och såg att Amy sov på balkongen. En timme senare vaknade han igen och då var hon borta. Kan det ha varit så att han vaknade av något ljud? Det sägs ju också att hon inte kan ha drunknat på grund av att hon var en bra simmare. Ja, har man druckit alkohol hela kvällen så är nog simma svårt även för den kunniga, tänker jag. Hon var kanske förmodligen full, mådde illa, skulle luta sig över räcket på båten för att kräkas. Något gick snett och hon föll i vattnet.
Jag tänker också argumentet att hon var duktig på att simma, så jag tror inte... Ramlade ni, nu vet inte vi kanske vilken våning eller så de bodde på. Men oavsett, ramlade ner från ett fartyg så jag tror inte att bara en duktig simmare spelar jättestor roll då, om jag ska väl. Men det är i alla fall en som du kanske tror potentiellt, eller?
Mm, det är en teori jag har om vad som eventuellt skulle kunna ha hänt.
Ja, alltså jag har ju egentligen bara en teori och jag är alltså, ja, egentligen 100% säker på att det är så här det har gått till.
Oj!
Nej, jag tror så här. Det är för det är så mycket som pekar på det här, tycker jag. Jag tror att hon garanterat har kidnappats och blivit tvingad till prostitution. Bilden som föräldrarna mottog är Amy. Och jag tror att bilden används just till att visa upp kvinnor på bordeller. Kanske på någon hemsida eller så. Och jag tror att Alistair Douglas är den som har fört bort henne. Jag tror att han har fått i uppgift att någon att hålla koll på människorna. Vilket är en ganska passande uppgift för honom eftersom att han spelade i bandet som har underhållit fartyget. Och därmed ser massa potentiella offer varje dag. Och att han sedan på egen hand bestämt sig för att hon blir det eller fått till sig att det var just Amy han skulle föra bort. Och anledningen till det här är att jag tycker det är så mycket som pekar på att dels vittnesuppgifterna men också den här bilden som alltså jag är 100% säker på att det är hon.
Du lutar liksom all din kraft åt att det baskar mig, Amy.
Ja, punkt slut.
Ja, då tackar vi för idag.
Då tackar vi för det här. Då var det klart. Då har jag löst hela fallet här. Nej, men jag är som sagt väldigt säker på att det har gått till. I alla fall på något liknande sätt. Så här. Jag är i alla fall säker på att hon har blivit kidnappad och tvingats till prostitution.
Då har jag en motgrej till det du precis sa här i min nästa teori. För vad som beträffar den här bilden då från bordellen som sägs vara identisk med Amy så är jag faktiskt inte kluven. Människor kan ju vara lika varandra tänker jag. Det sägs ju till exempel att alla har en tvilling. Tatueringar och örhängen och så vidare såsom ansiktsdrag kan ju rent krasst vara efterredigerat. Men nu kommer jag precis på en grej mot mitt eget argument här.
Får se om det är samma som jag tänkte säga.
1999 fick de den här bilden första gången. 1999 var kanske inte det tekniska fullt utvecklat, kanske.
Det var exakt det som jag skulle säga.
Kunde man redigera bilder 1999? Ja, kanske i Paint, eller?
Ja, men typ, alltså det var exakt det jag tänkte säga faktiskt. Det står ju ganska hårt emot den teorin. Visst, som du säger, folk kan vara otroligt lika varandra, men det känns som för mycket av ett sammanträffande att de skulle hitta någon som exakt ser ut som henne.
Ja, men också om det nu skulle vara så då, din teori som du säger, att det här är verkligen Amy och hon har blivit såld sex. Har det verkligen kunnat gå så många år utan att hon har kunnat på något sätt få hjälp att komma därifrån? Eller förstår du vad jag tänker? Alla kunder som hon har träffat har hon inte kunnat säga till dem att hallå, hjälp?
Ja, alltså grejen som jag... Vi har väldigt mycket att säga emot här. Men det som jag kan tänka på där, det är ju att det är ju en skam. Inte för alla, men för väldigt många att köpa sex. Mm. Och då kanske man inte pratar så mycket om att man har stött på en kvinna som är otroligt lik någon när man har köpt sex.
Nej, men jag tänker att man kanske kan göra det på ett smartare sätt. Alltså nu blir det väldigt, väldigt stort här. Men jag tänker att Amy skulle kunna skriva en lapp och snika ner i någons bakficka till exempel. Att jag är Amy som försvann från den här kryssningen 1998. Ni hittar mig här, hjälp. Den lappen behöver ju nödvändigtvis inte kopplas med den här människan överhuvudtaget egentligen.
Nej, det är ju sant. Och sen är det ju så att skulle det vara någon som har köpt sex till exempel och stött på Amy då, när man drar historien kring att man har stött på henne, då kanske man kan utelämna att man har köpt sex, eller?
Ja, jag tänker att man kan ju göra det.
De hade ju lika gärna kunnat stöta på henne i en matbutik eller något.
Mm, det är ingen som vet. Man behöver absolut inte koppla det med att man har köpt sex. Men hur tänker du då att Amy skulle ha kommit ut ur det här fartyget obemärkt?
Alltså det är ju en bra fråga, för jag var inne på det där med Alistair Douglas då till exempel. Det kan ju vara så att personal ombord kanske får gå av tidigare än alla andra. Och sen så var ju också Alistair Douglas, han var ju också musiker va? Så att han har ju stora, kanske stora väskor, stora fodral med sig. Där du kanske kan lägga en, ja kanske en drogad person. Det är väl typ det jag skulle kunna tänka mig i sådana fall.
Hon behöver ju absolut inte ha gått ut på sina egna ben. Men det har du ju faktiskt helt rätt i.
Ja, för det är ju det där med att personer, hur ska man förklara? Personer som gick av fartyget vid den tiden, de visste ju inte att Amy var borta. Så man kan ju ha gått obemärkt förbi.
Men å andra sidan, när de har sett bild på Amy, så kanske det var någon som i sånt fall har märkt till henne. Eller kände igen
henne. Ja, så länge hon inte var gömd på något sätt.
Ja, det är där då jag köper mer i så fall. Intressant.
Är det... Ja, det är klurigt här. Som sagt, jag har ju stått ganska fast vid min teori faktiskt.
Men nu har ju du persuadat mig dit. Också.
Det är så pass.
Ja.
Jag tycker som sagt det är väldigt, väldigt mycket som pekar ditåt tycker jag. Ja, alltså är det här fallet kallt nu? Alltså det är ingen som letar efter henne mer eller så.
Hon förklarades ju lagligt död den 24 mars 2010. Mm. Det var ju då 12 år efter att hon försvann utan några vittnen. Ja, det kan ju då diskuteras med tanke på observationer och så vidare som har gjorts. Men det är ju ingen kropp hittad i alla fall.
Nej, precis. Man har inte kunnat lokalisera henne så att man har ingenting att gå på helt enkelt.
Man undrar ju om man någonsin kommer få veta vad som hände.
Jag tror att den sorgliga sanningen är att jag tror inte vi kommer få så mycket svar. Det gäller många av de här fallen som vi har pratat om och kommer prata om. Så tyvärr så tror jag att man kommer få leva med så många obesvarade frågor som man har om de här försvinnandena. För det är ju liksom, det är ju inte det första fallet vi pratar om där man har en försvunnen person med så pass mycket spår ändå som det liksom inte görs någonting åt, och då känns det ju ganska hopplöst. Det låter ju tråkigt och deppigt liksom. Men det känns ju så. Att när man står framför så mycket på bordet liksom ändå, att man inte antingen inte gör någonting åt eller bara inte lyckas hitta någonting. Så det är nog den tråkiga sanningen tror jag tyvärr.
Ja, med det då så tackar vi för den här gången. Tack för att ni har lyssnat och
på återseende.
Du har lyssnat på Mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.